Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om amerikansk historia med mig, Per Fjärdinby. Där vi kommer till avsnitt 3 i den här serien om de politiska partiernas historia. Vi såg i första avsnittet hur idealet såg ut under revolutionen. Att man egentligen inte såg framför sig några politiska partier som något positivt utan egentligen som något negativt. I förra avsnittet så gick vi igenom det här första politiska systemet med de här två partierna. Är federalister och republikaner. Och som vi såg i slutet på det, efter kriget 1815, så kom den här era of good feelings där man egentligen då bara hade ett parti, eller heller egentligen inget parti då, som det utvecklade sig till. Men så kom det här valet 1824, där John Quincy Adams väljs efter att valet har kommit till representanthuset, och där Henry Clay, då talmannen, har ett väldigt stort finger med i spelet då. Och det blir ju då upptakten till det andra partisystemet då, där masspartierna får sitt genombrott på allvar, kan man säga då. Och det tänkte jag vi skulle prata om idag. De som hade stöttat Andrew Jackson, de var ju förstås besvikna över det valet 1824 och anklagade ju naturligtvis Henry Clay och John Quincy Adams för en korrupt uppgörelse. Man menar ju att man hade stulit valet från Jackson som ju egentligen hade fått flest så att säga röster totalt, både elektorsröster och av folket och i valen då, i en tid när demokratin hade slagit igenom då. Och alla som fanns runt Andrew Jackson, de började helt enkelt organisera sig för att göra då, få sin revansch i nästa val 1828. Och den här folkliga militärhjälten Andrew Jackson, han beskrev sig ju som, ändå, som ett offer för antidemokratiska krafter. Och hans anhängare såg honom som folkets man, medan hans motståndare fruktade mer då att han var en slags populistisk demagog som skulle utnyttja demokratiska krafter för att roffa åt sig då mer slags militärdiktatorisk makt då. Men för att organisera sig så tog Jackson hjälp av Martin Van Buren från New York. Och det här är ju viktigt då. I New York så hade ju partistriderna varit mycket mer organiserade än på andra ställen eller andra delstater då. Mycket tack vare just Van Buren då. Och Van Buren, han var ju något så unikt som en amerikansk politiker som faktiskt såg politiska partier som något positivt, någonting bra och inte nödvändigtvis någonting ont då. Så han är lite nyskapande kan man säga. Han menar att de partierna var bra organiserade med tydliga budskap, så är de ju ett utmärkt verktyg för att omsätta folkmajoritetens önskemål till politik då. Och till skillnad från Jefferson och Madison menade Van Buren att partier måste finnas över tid då, och att det snarare var skadligt om de försvinner och att partier egentligen är något önskvärt. Medan Jefferson och Madison och de här tidigare generationerna hade ju sett partier som ett något slags nödvändigt ont bara för att kunna kväsa en organiserad opposition då. Så Van Burens tankar om att politisk organisation var bra för folkmajoritetens önskemål, det följer då Andrew Jackson väl i smaken eftersom han kom från Tennessee i västern och ville framhäva sig då som folkets man som trots störst folkets stöd hade kuppats bort då från att vinna presidentvalet 1824. Så tillsammans så började Andrew Jackson och Martin Van Buren bygga upp då ett politiskt parti utifrån då Van Burens tankar. Och deras parti var ju som en slags demokratisk förlängning av Jeffersons gamla jordbruksvision då. Grunden skulle vara ett jordbruksdominerad ekonomi då, och en expansion västerut då, precis som republikanerna hade tyckt. Och som opposition så litade man inte på den federala makten då, nationella banker och eliten i de större städerna i öst då. Istället förespråkar man en begränsad centralmakt och med ett liten federal stat. Man menar helt enkelt att bönder i deras lokala samhällen skulle få åtnjuta friheten och frukten av sitt arbete utan att behöva vara rädda för den federala makten. Så med utgångspunkt i den här folkliga förankringen så börjar man då helt enkelt kalla sig för demokrater, eller demokratiska republikaner till början. Och budskapet var ju då litet statligt styre, låga skatter och individuell frihet. Och Van Buren och Jackson, de dammar också av och förnyar den här Jeffersons gamla allians mellan New York och södern då, främst Virginia. Jackson själv var ju född i södern och hade flyttat västerut och Van Buren kom då från New York. Andrew Jackson, han vinner ju både presidentvalet sedan 1828 och han väljs också om 1832. Och under sin tid i Vita huset så blev den koalition som man hade byggt upp då, blir ju utvecklat till ett väldigt organiserat politiskt parti då. Så man brukar ju säga då att 1832 är året då det demokratiska partiet definitivt föds som organisation, även om det också då finns svaga band tillbaka till Jeffersons republikanska parti då. Men tar man fasta på 1832 så gör det fortfarande demokraterna till det äldsta politiska partiet i världen som fortfarande är aktivt då. Och med Jackson vid makten så börjar politisk och ekonomisk makt att decentraliseras. Och Jackson lägger sitt veto mot att förnya den nationella centralbanken och betalar av hela landets statsskuld. Och han tog det här Jeffersons spoils-system, alltså att man utnämner poster utifrån partilojala personer. Det systemet tar han till nya höjder med politiska tillsättningar av tjänstemän som var demokrater då. Samtidigt som Jackson och Van Buren skapade ett parti, så började ju också ett antal oppositionsgrupper växa fram då. Det viktigaste var de så kallade nationella republikanerna. Och det var de grupp republikaner som efter kriget 1815 började förespråka då en nationalism och som tog upp då federalisternas arv om en mer aktiv federal stat på ett sätt som gjorde att de stack ut jämfört med Jacksons demokratiska republikaner som alltid då satte delstaterna först då. Och de här nationella republikanerna var ju tidigare anhängare av John Quincy Adams, men den som mer än någon annan gav gruppen ett sammanhängande politiskt program var ju Henry Clay då. Och hans ekonomiska politik, som brukar kallas för det amerikanska systemet, bestod av då skyddstullar, federala infrastruktursatsningar och industriell utveckling. Så Clay och de här nationella republikanerna menar att federala satsningar på infrastruktur och industri skulle gynna landet och kunna finansieras då med höga tullar som dessutom kunde skydda mot utländsk konkurrens. Och ibland, läser man vissa böcker, så daterar man det andra partisystemets start till den här tiden då runt 1824 och kallar då nationella republikaner för ett parti. Men andra väljer då en beskrivning som kanske är mer relevant, att det snarare är liksom två delar av det här tidigare då republikanska partiet som sakta men säkert är på väg i två riktningar då. Dels har man då det här nationella eller federala och sen har man dels det här demokratiska med fokus på states rights då. Men det är ju definitivt en kil som har skapats i det här tidigare då republikanska partiet som var grogrunden till nästa parti system då. Och den stora striden mellan Clay och nationalisterna och Jackson och demokraterna, det var ju då frågan om att förnya mandatet för en andra nationell bank som var en slags halv privat, halvt offentlig bank som kunde fungera delvis som en slags centralbank då. Clay såg då till att kongressen förnyade det här mandatet, men Jackson använde då sitt veto för att döda banken, som han sa då. Och samma sak hände med olika infrastruktursatsningar. Clay såg till att de röstades igenom i kongressen, medan Jackson då lägger sitt veto. Så här uppstår det ju en otrolig fiendeskap mellan Clay och Jackson då. Men de här nationella republikanerna är inte den enda oppositionsgruppen vid den här tiden. Det kommer också ett annat parti som då kallas för Anti-Masonic Party. Alltså ett slags frimurarkritiskt parti. Antifrimurarpartiet, eller vad man skulle säga på svenska då. Låter väldigt konstigt då. Det här är ett parti som har fallit i glömska hos de flesta, men som faktiskt brukar räknas då som USAs första riktiga tredje parti då. Och partiet är också faktiskt först ut med att organisera ett nationellt partikonvent, som ju är en fenomen som vi har kvar än idag, så att man har ju viktiga arv då så att säga. Men det här kan man ju vara värt att förklara då så att säga. Antifrimurarpartiet uppstår ju ungefär samtidigt som de här nationella republikanerna i slutet på 1820-talet, och de är ju på många sätt ett slags enfrågeparti som byggde helt på att motsätta sig frimurarorden. Och det kan ju i sin tur låta ganska underligt, men väldigt många av USAs ledande elit var ju medlemmar i frimurarorden, och de som stod utanför menar att många av de viktiga besluten i samhället och politiken då fattades bakom stängda dörrar under den här ordens hemliga ritualer och möten då. Och partiets uppkomst var ju förknippat med en väldigt specifik händelse då, försvinnandet av en man från New York vid namn William Morgan. Morgan hade förnekats inträde i ett lokalt frimurarsällskap i den norra delen av delstaten New York, och som hämnd så publicerade han viss hemlig information om orden som han hade kommit över tidigare. Kort därefter så arresteras han för stöld, men släpps bara för att några timmar senare arresteras igen. Och då är han anklagad för att inte ha betalat av en skuld till just frimurarna. Och efter att ha spenderat en natt i arresten så dök en oidentifierad man upp och betalade av både skulden till frimurarna och Morgans liksom, borgen. Och man ser då, flera vittnen har då sett Morgan rida iväg då i ett ekipage tillsammans med några män då, bland annat den här som oidentifierade. Och det här sällskapet sågs morgonen därpå vid Fort Niagara, nära då den kanadensiska gränsen. Men efter det så var han helt försvunnen och ingen såg någonsin Morgan igen. Och det här Morgans försvinnande var ju en skandal som väckte ilska i många delstater i nordöstra USA i allmänhet och New York i synnerhet. Och frimurarorden anklagades för att ha kidnappat Morgan och under hot deporterat honom ut ur landet. Och när en sargad kropp hittades i Niagara-floden ett år senare, så misstänkte ju då många att det var Morgan, även om det egentligen var omöjligt att identifiera. Då. Och det här ordens sällskaps, alltså kritikerna till frimurarna, de misstänkte därmed orden för mord. Vill man vara elak kan man ju säga att de här diffusa anklagelserna gjorde antifrimurarpartiet till landets första organiserade konspirationsteoretiker. Men i realiteten så uppstod också då faktiskt ett politiskt parti. Då. Eftersom många frimurar, speciellt i New York, anslutit sig till det demokratiska partiet och Andrew Jackson själv var frimurare, så var det då logiskt att man blev ett oppositionsparti. På sätt och vis försökte man då överträffa demokraterna i folklighet och vara ännu mer demokratiska, eller vara liksom det ännu mer demokratiska partiet, genom att vädja till folket att elitens uppgörelser inom frimurarordens möten var helt enkelt odemokratiska. Och efter att ha vunnit lite lokala framgångar i New York så kunde antifrimurarpartiet ta steget fullt ut och bli ett nationellt parti. Och även om frimurarkritiken var liksom frågan nummer ett för partiet, så la man då till att vara sympatiska till infrastruktursatsningar och höga tullar då, precis som de här nationella republikanerna var också då. Det stora arvet som partiet skapade är ju det här med att införa nationella partikonvent. Tidigare hade ju partierna alltid nominerat sina presidentkandidater i en så kallad party caucus, alltså i kongressen, alltså där kongressledamöterna för ett parti samlas ungefär som en partigrupp då, och nominerar en av sig själva till presidentkandidat. Men antifrimurarpartiet ville ju ha en bredare folklig förankring som utgick då från den lokala politiken och partiet som sådant. Och deras lösning blev då helt enkelt ett nationellt partikonvent dit delegater kom för att välja presidentkandidat, och att de här delegaterna i sin tur då hade valts lokalt, så att man verkligen tog demokratiseringen ett steg tidigare då. Så USAs första partikonvent hölls helt enkelt av det här antifrimurarpartiet i september 1831, då 96 delegater från 10 delstater samlas och nominerar den forna justitieministern William Wirt till presidentkandidat inför presidentvalet 1832. Då. Och i det valet så fick han ungefär runt 7% av rösterna och vinner faktiskt delstaten Vermont. Efter 1832 skulle ju det här partiet sakta tyna bort i takt med att de flesta gick samman med nationella republikanerna i ett nytt parti då, som kommer heta Whig-partiet då. Det sista partiet gjorde var att nominera William Henry Harrison 1836 då, samma man som faktiskt 4 år senare skulle vinna presidentvalet för det nya Whig-partiet. Antifrimurarpartiet bidrog med flera kända politiker som gick vidare och gjorde karriär i andra partier då. Dels den framtida presidenten från New York, Millard Fillmore, men också New York-politikerna Thurlow Weed och William Seward som skulle vara väldigt ledande Whig-partister och senare republikaner då, samtidigt med Abraham Lincoln. Seward var ju faktiskt den som skulle bli landets utrikesminister under och efter inbördeskriget, och han är ju känd för att han köpte Alaska från ryssarna då, till exempel. Så att det här partiet lämnar faktiskt lite arv från efter sig då. Den tidigare lite splittrade då och oorganiserade oppositionen hade ju då svårt att utmana det demokratiska partiet och den här organisationen som Van Buren och Jackson så fint smidigt samman då, så att säga. Men runt 1832 så skapas det ett parti som på allvar ska kunna utmana demokraterna, och det partiet får då namnet Whig-partiet. Och det här sker ju samtidigt som demokraterna på allvar etablerat sig och olika oppositionsgrupper inser att vi behöver liksom gå samman med den här största gruppen nationella republikaner och förenas mot demokraterna, annars kommer vi aldrig ha en chans att kunna vinna mot demokraterna. Alltså man måste göra som demokraterna för att kunna besegra dem då. Så Whig-partiet uppstår ju då, själva kärnan i Whig-partiet är ju de här forna nationella republikanerna, och de går då i koalition med antifrimurarpartiet och även då andra grupper utav politiker som är kritiska mot Andrew Jackson och demokraterna då. En av de viktigaste grupperna för att göra det här nya partiet nationellt, det var ju anslutningen av de rikaste plantageägarna i södern som ägnade sig åt handel och större verksamhet än bara då strikt jordbruk. Och bland de här så fanns ju väldigt många viktiga politiker som stått bakom South Carolina, där den delstaten då utmanade den federala staten i den så kallade nullification crisis, nullifikationskrisen eller ogiltigförklaringskrisen 1832. Och eftersom president Andrew Jackson då slagit ner det här state rights upproret i South Carolina, så valde ju då många av hans motståndare att istället ansluta sig till den nya oppositionen i Whig-partiet. Så på många sätt så var ju den här oppositionen till demokraterna som bildar Whig-partiet en relativt löst sammanhållen och heterogen koalition från första början då, vars egentligen främsta gemensamma nämnare var då hatet av Andrew Jackson, egentligen mer än någon annan samstämmighet eller enhetlighet då. Eftersom president Jackson använde sin vetorätt väldigt friskt då och ökade antalet politiska utnämningar och höll sig med informella rådgivare och så vidare, så tyckte oppositionen att han agerade liksom lite så här maktfullkomligt och despotiskt, ungefär som en kung eller en monark. Så, och då väljer de att lite så här nedsättande kalla honom för kung Andrew the First. Och därför så följdes också naturligt då att oppositionen tog sig namnet Whig-partiet, eftersom utifrån gammal brittisk tradition så var det ju Whig-partiet som hade varit kritiska mot monarken, och nu var man då kritiska mot president Jackson. Det sätt som Jackson förvandlat presidentposten var ju i fokus i konflikten mellan de här två partierna då, Demokraterna och Whig-partiet. Tidigare har ju alltid kongressen sett som folkets institution, och när Jackson la sitt veto mot kongressens förslag, vilket han gjorde mer än dubbelt så många gånger som alla sina föregångare tillsammans, så menar ju Whig-partiet att han var en folkets fiende då. Men Jackson och Demokraterna, de ansåg ju det helt omvända då. Jackson menar att av alla federala funktioner så var det president posten den som verkligen representerade folket och var direktvald av folket av alla då i hela USA. Så enbart presidenten var ju enligt honom en nationell ledare som skulle stå bakom hela folket i alla delstater, inte som kongressledamöterna som representerade sina delstater och distrikt då. Så här är det ju liksom en kamp mellan vem som representerar folket på bästa sättet då, Jackson som president eller kongressen då. I presidentvalet 1836, där demokraterna då nominerar Jacksons arvtagare Martin Van Buren då, så har ju inte Whig-partiet riktigt hunnit organisera sig lika väl som demokraterna. Så istället för att få fram en kandidat så nominerar man fyra regionalt starka kandidater och hoppas på att valet ska hamna i kongressens representanthus istället då, att man liksom går starkt i varsin region så att man nekar Jackson en majoritet helt enkelt då. Så det är bland annat Daniel Webster i nordost, William Magnum i sydost, William Harrison i nordväst och Hugh White i sydväst. Och även om Harrison går bra så lyckas man inte hindra Martin Van Buren från att vinna presidentvalet 1836. Samtidigt som man också så såg att det fanns ett visst hopp för Whig-partiet, för tillsammans hade de här fyra kandidaterna totalt sett fått fler röster än Van Buren, men Van Buren hade fått fler, eller ändå vunnit en majoritet av elektorsrösterna. Men man såg ändå ett slags ljus i tunneln här inom Whig-partiet då. Så oppositionen som bildar Whig-partiet har inte så mycket annat val annat än att försöka matcha då demokraternas organisation och valkampanjen och att gå samma väg som Van Buren och fått in det demokratiska partiet på då. Och när Whig-partiet kommer ikapp demokraterna i organisation och mobilisering så uppstår ju på 1840-talet ett nytt partisystem med två väloljade partimaskiner då. Och de två politikerna som man mer än andra brukar förknippas då med grundandet av Whig-partiet var Henry Clay och Daniel Webster då. Van Burens system då, om man får kalla det så, med två konkurrerande partier som han då tyckte var ett bra system, såg i sin fulla födelse här då på 1840-talet. Och ironiskt nog så var det ju liksom politiken Van Buren på hans bekostnad när han då faktiskt också förlorade presidentvalet mot Whig-partiets William Henry Harrison 1840. Och då brukar man säga att det är då som det andra partisystemet verkligen slår igenom på bredden då. Samma år så vinner Whig-partiet 20 guvernörsposter och från 1840 till turbulensen innan inbördeskriget 1860 då, så är demokraterna och Whig-partiet två ganska jämna partier som då tävlar om makten i landet. Och det är svårt att sätta några moderna etiketter på de här två partierna under det andra partisystemet. Demokraterna hade ju fötts som ett slags folkets parti, populärt bland jordbrukare, arbetare och vanligt folk då. Whig-partiet hade starkt stöd från den ekonomiska eliten både i nord och syd och bland bankirer och handelsmän och liknande. Men det här gör de inte till liksom ett klassiskt liberalt eller konservativt parti så som man ser på det idag egentligen. Och båda partierna stod upp för principerna som självständighetsförklaringen och konstitutionen fastslog då för just vita män. Båda partierna stod för begränsad statlig inblandning sett ur ett modernare perspektiv, och båda partierna var ju anhängare av ett fritt företagande och starkt skydd för egendomar så att säga. Och båda partierna var ju också anhängare av demokrati på ett eller annat sätt, och för just ja, vita män får man ju alltid säga på den tiden, det är inga kvinnor och slavar och ursprungsamerikaner som har rösträtt så att säga. Och även om arvet från federalisterna var tydligt hos Whig-partiet, så hade man liksom övergett federalisternas tidigare begränsade syn då på demokrati. Whig-partiet tyckte ju själva att de snarare gick längre i sin demokratiska övertygelse, eftersom de ville se att kongressens makt ökade samtidigt som man då attackerade Jacksons tendens att agera som en verkställande monark då. Medan demokraterna, de såg ju ingen skillnad på de forna federalisternas snobbiga elit och den här nya ekonomiska eliten som samlades i Whig-partiet då. Och Whig-partiet förespråkade ju en aktiv federal stat när det gäller handels- och ekonomisk politik som gynnade industrier och företag och utvecklade städer och mellanvästern med infrastrukturella satsningar då. Många av Whig-partiets frågor spann ju på det sättet vidare på det federalistiska arvet från Alexander Hamilton då. Medan demokraterna spann vidare på arvet från Jefferson, de ville ju ha låga tullar och en svag federal stat, och förutom det hela att då är naturligtvis att skydda slaveriet, där vill man ha stora garantier då. Och anledningen till att de först har språkat en stark presidentmakt under Jackson var att de ville använda den för att minska då omfattningen av den federala staten. Whig-partiet försökte ju kontra den här utvecklingen som demokraterna har styrt in landet på. De ville ju ha mer aktiv nationell politik där den federala staten kunde satsa på så kallade interna förbättringar, vilket idag skulle man kalla för infrastruktursatsningar som vägar och kanaler och liknande då. Whig-partiet ville också ha höga tullar för att skydda den amerikanska industrin och återetablera en nationell centralbank som kunde stärka det finansiella systemet. Och den typ av federala satsningar som Whig-partiet förespråkade kanske idag skulle kunna kallas för liberala, men samtidigt kritiseras ju de starkt av demokraterna som just icke-liberala satsningar, eftersom man menar att de gynnar den lilla ekonomiska eliten mycket mer än folket då. Demokraterna menar snarare att renodlad marknadsekonomi där alla konkurrerar på lika villkor var mer demokratiskt än ifall den federala staten favoriserar vissa aktörer då. Så man ska alltså inte överdriva den ideella eller ideologiska skillnaden mellan partierna. Båda partierna har ett ganska tydligt arv från det här republikanska partiet där delstaterna stod i fokus, alltså states rights. Whig-partiet vill enbart ha en aktiv federal stat i vissa frågor, annars var man för en ganska begränsad makt i både kongressen och speciellt presidentposten. Medan Whig-partiet var blandning då mellan den tidigare federalisten och republikanerna, så var kanske demokraterna mer renodlad variant av det tidigare republikanska partiet. Man ska heller inte överdriva deras interna enhetlighet heller, för även inom partierna sker en hel del bittra strider, som när Van Buren och hans anhängare i norr lämnar partiet tillfället och bildar ett eget parti som kallas för Free Soil-partiet i valet 1848, som vi kommer komma tillbaka till. Och det som limmade ihop det egna partiet var på många sätt det gemensamma hatet mot fienden då. Whig-partiet hade fötts som en sammanslutning av olika grupper som hade det gemensamma att man verkligen hatade Andrew Jackson och hans protege då Martin Van Buren, och de här båda profilerna Jackson och Henry Clay, de hatade ju verkligen varandra intensivt då. Och det här arvet finns ju kvar än idag då. Det är i många fall en värdefull källa till partienighet. Alltså ett bra exempel är kanske Monica Lewinsky-affären på 90-talet, att även om många demokrater förfärdes över vad president Bill Clinton gjort, så enades man i sin ilska mot republikanernas riksrätt, som såg som ett skrupellöst försök att utnyttja affären för att få bort presidenten. Och spårar det där kan man väl se i dagens politik också då, så att säga. Även om Whig-partiet var något starkare i nordstaterna och demokraterna något starkare i sydstaterna, så var ju båda partierna nationella organisationer som fanns i alla delar av landet då. Två av fyra Whig-presidenter kom från södern då, John Tyler och Zachary Taylor. Två av de tre demokratiska presidenterna under de här åren var från nordstaterna då. Och de delstaterna där partierna konstant hade jämna strider var ju New York, Pennsylvania, Illinois och den typen av delstater då. Räknar man in i andra partisystemet åren med Jackson och Van Buren, så är ju demokraterna det starkaste partiet av de två, och speciellt sett i presidentval. Men mellan åren 1828 till 1860 så förlorar demokraterna bara två presidentval och behåller majoriteten i minst en av kongressens två kammare alla år då, förutom en liten tvåårsperiod mellan 1841 och 1843 då. Under hela 16 år så hade partiet kontrollerna både Vita huset och båda kongressens kammare då. Men räknar man det andra partisystemet mer strikt i de här åren 1840-1860 så är det två mer konkurrenskraftiga partier som tävlar om makten. Men Whig-partiet är på många sätt också ett otursparti. De vinner ju presidentvalen både 1840 och 1848, men i båda fall så dör presidenten och blir ersatt av då en vicepresident. Så Whig-partiet har haft fyra presidenter men bara vunnit två presidentval då. Och de här tronskiftena som sker är ju dessutom väldigt skadliga för partiet. Och 1840 så valdes ju då William Henry Harrison, men han dog ju bara en månad efter sin installering då i Vita huset. Så är den kortaste sittande presidenten någonsin. Och Harrison ersattes ju av John Tyler, som var lite av en politisk vilde eller kappvändare som kort därefter hamnade i konflikt med andra viktiga Whig-ledare som Henry Clay då, och bryter med partiet. Så man kan säga att Whig-partiet tappade Vita huset trots att man hade vunnit president. Valet då. Efter några år med demokratisk dominans i samband med annekteringen av Texas och det framgångsrika Mexikokriget, något som Whig-partiet varit kritiska mot, så bytte Whig-partiet strategin för presidentvalet 1848 och väljer återigen en militärhjälte, den här gången Zachary Taylor, som sin presidentkandidat. Och han vann ju valet, men historien upprepar sig då han bara satt 1,5 år innan han dör då. Och det hände precis när landet befinner sig i en ordentlig kris då angående slaveriet. Och även om man lyckas driva igenom den stora kompromissen 1850, så var det ju en turbulent tid för Taylors ersättare då, Millard Fillmore. Så i den här bemärkelsen så kan man kalla Whig-partiet lite grann för oturspartiet då. Partiets stora profil Henry Clay försöker bli president vid tre tillfällen, men misslyckas samtliga tillfällen då, och de två tillfällen man vinner valet så dör deras huvudkandidat på en gång nästan. Och talande för problemet med att få ihop partiet södra och norra falang var att man bara lyckas vinna presidentvalen just när presidenten var en nationell krigshjälte, snarare då en utpräglad Whig-politiker.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Den här eran på 1840- och 50-talet präglas ju av att partierna för första gången bygger upp starka lokala organisationer på delstatsnivå. Femburens modell för New York sprids, kan man säga, då, till båda partierna och alla delstaterna. Partierna behöver koordineras då för att skapa tydliga partiprogram, sortera fram de bästa kandidaterna, mobilisera väljare och så vidare. Och politiken förutsätter helt plötsligt en hög förmåga att organisera på olika nivåer, både nationell, delstat och lokalt då. Och en praxis som slår igenom då är det här med att partierna håller partikonvent då. Dels håller partierna då nationella partikonvent för att välja exempelvis presidentkandidat, men också på delstatsnivå hålls då partikonvent. Och på de här konventen väljs lämpliga kandidater, men de syftar ju också på att vara energifyllda tillställningar som skapar partilojalitet och piskar upp då engagemang inför val då. Det är ju nu också som ordet kampanj slår igenom vid den här tiden då. Det är ju ursprungligen ett militärt ord, men nu blir det då ett ord som får symbolisera då att organisationerna utkämpar liksom hårda strider med varandra då politiskt. Om man börjar då använda valtaktik och arbeta som disciplinerade enheter då, så att man översätter precis över samma språk som från militären då. Partiernas arbete att locka väljare till valurnorna på valdagen gjorde också att den här eran präglas av väldigt stor delaktighet i politiken då för vita män. Valdeltagandet bland väljare är relativt högt under den här perioden då demokratiseringen slår igenom för vita män då på bred front. Det är redan på den här tiden så att säga viktigt att, som man säger, energize the base. Och en annan viktig funktion som skapar partilojalitet och intresse för politiska partier är ju det här med patronage eller spoils-systemet, och att presidenter och guvernörerna har ju rätt att tillsätta många offentliga positioner då. Och möjligheten att få arbeten med status och inkomst skapar ju ett starkt incitament att engagera sig i ett parti och förbli lojal då. Och här kan man ju se en stor skillnad mot de här samtida brittiska partierna, Whigs och Tories då. De är ju mer koalitioner av politiker bland eliten och nästan som partigrupper i parlamentet främst. Medan de amerikanska partierna blir då verkligen sådana masspartier som sträcker sig på ett helt annat sätt och i demokratiseringsanda ut till gräsrötterna och väljarna på ett helt annat sätt. Och så det är ju nu moderna partier uppstår för första gången då, och det sker här i USA då. Det andra partisystemet visade vilken positiv roll som politiska partier kunde ha i det amerikanska systemet. Många hade oroat sig för att den här forna militärhjälten Andrew Jackson skulle utnyttja presidentposten för att bli en slags amerikansk Napoleon. Och det är ju högst tveksamt om Jackson någonsin gick i de här tankarna, men även många demokrater uppskattade ju någon partiorganisation som eventuellt kunde hindra att något sånt inträffar då. Och i ett geografiskt stort land som USA var det också lätt att den fysiska distansen till Washington DC skapar en känsla hos folk av utanförskap. Men när man befinner sig då väldigt långt ifrån den här politiska eliten i huvudstaden, men partierna visar sig bara väldigt bra på att överbrygga det här avståndet då, genom sina lokala organisationer. De här politiska partierna hade också en väldigt dämpande effekt på de här sektoriella slitningarna som fanns inom USA då, alltså mellan nord och syd till exempel, gällande slaveriet. Och som nationella organisationer så kunde ju partierna brygga över de här regionala frågorna som annars hotade att ställa nord, syd och väst mot varandra i olika frågor då. Dessvärre skulle det ju visa sig att slaverifrågan var så laddad att den till slut då skulle börja splittra partierna och rita om den politiska kartan då. Så om det andra partisystemet verkligen är på plats 1840 och som kanske utvecklas efter 1824 fram till 1840 och sen då gäller i ungefär 20 år, så är det ju sen då en förändring som kommer med den här kaotiska tiden innan inbördeskriget. Och det som förstör det andra partisystemet och skickar Whig-partiet i graven och liksom föder det tredje partisystemet, det är ju landets expansion västerut och konflikten över slaveriet då. Till en början så har ju partisystemet en dämpande effekt eftersom partierna finns både i nord och syd, och partierna fungerar som slags allianser mellan olika regioner som gick samman för att vinna nationella val. Och för att vinna behövde man ju stå eniga gentemot motståndarpartiet, och då fanns det ju väldigt starkt incitament att överbygga regionala olikheter. Slaveriet är ju dock en fråga som splittrar landet väldigt hårt geografiskt, och att fortsätta sprida slaveriet eller att sätta stopp för dess expansion västerut var ju en fråga där partierna sattes under stress, som i slutändan också började splittra partierna. Och den frågan om slaveriet i territorierna genomgick ju en rad kompromisser som på många sätt påminner om de kompromisser som gjordes angående slaveriet från första början i konstitutionen. Först organiserades ju det nordvästra territoriet och det sydvästra territoriet på 1700-talet med olika principer där slaveriet tillåts i söder och förbjuds i det nordvästra territoriet. Och därefter kommer den här Missouri-kompromissen 1820 när man drar en linje västerut men tillåter Missouri att bli en delstat medan Maine kommer in som fristat. Och inom båda partierna fanns ju falanger som var slaveriförespråkare och slaverimotståndare. Och de här hölls ju under 1820- och 30-talet och delvis 40-talet och 50-talet också lite grann i schack då, mer neutrala majoriteter inom partierna. Men radikala slaverimotståndare, abolitionister då, de är ju först ut med att organisera ett renodlat slavkritiskt tredje parti som då får namnet Liberty Party. Och Liberty Party, det är ju landets andra tredje parti då i historien efter de här så kallade antifrimurarna då, anti-masonic. Och precis som anti-masonic så var man ju ett enfrågeparti som förespråkade ett helt avskaffande av slaveriet i USA då. Och det är den här abolitioniströrelsen som växte sig starkt då på 1830-talet som kritiserar slaveriet. Och de är ju länge splittrade över om man ska ge sig in i politiken eller inte då. Men det är en grupp som gör det, och då bildar man Liberty Party 1839 och nominerar en person som heter James Birney i presidentvalet 1840. 1840. Och det första valet går inte så jättebra för det här partiet, men i valet 1844 så lyckas den här Birney få över 60 000 röster nationellt. Så Liberty Party blir därmed det första tredje partiet som påverkar utgången i ett presidentval. För hade inte partiet ställt upp hade antagligen de allra flesta av rösterna på honom gått till Whig-partiets Henry Clay i valet 1844 och inte till demokraten James Polk. Men i slutändan så är det ju James Polk som vinner, och han vinner ju då New York med enbart 5 000 röster över Clay. Och just i New York så vann Birney 16 000 röster. Så att här kostar ju det här tredje partiet Clay segern i New York då. Och nationellt så fick Birney 2,4% av rösterna, samtidigt som Polk besegrar Clay med bara 1,4% marginal. Så att här är ju då tredje parti som för första gången då påverkar utgången i valet mellan de två stora partierna då. Det här Liberty Party uppfattas ju på 1830-talet och 1840-talet som alldeles för radikalt för att ens få något bredare stöd i nordstaterna. Deras enda politiska fråga, slaveriet, fortsatte att splittra nationen då. Och det som påskyndar utvecklingen mot inbördeskriget under 1840-50-talet är ju lojaliteten med sin region då, nord och syd, som utmanar den tidigare lojaliteten med partierna då. Och det här gör att de två stora partierna, Whigs och Demokraterna, blir allt mer förknippade med den region som man är starkast i då. Demokraterna till exempel, och de överger ju allt ofta sitt fokus på jämlika demokratiska reformer till förmån för frågan om att försvara slaveriet och slaveriets utbredning. Demokraterna går sakta och säkert mot ett parti som främst hade stöd av och kontrollerades av södern. Samtidigt har Demokraterna är en yngre falang kallad Young America, lite som dåtidens Tea Party-rörelse. Och de här unga demokratiska politikerna i norr, de är ju positiva till expansion, men inte lika starka slaveriförespråkare som sina kollegor i södern då. Typiska representanter för Young America och stridsropet Manifest Destiny var ju Stephen Douglas och Franklin Pierce då. Och för att överleva så utvecklar ju demokraterna en teori om att teorierna i väst ska kunna organiseras både som fri eller med slaveri utifrån vad man lokalt vill. Alltså en klassisk demokratisk princip om starkt lokalstyre då. Men samtidigt som demokraterna allt mer blir söderns parti så börjar ju många förmögna slavägare inom söderns elit som tidigare gynnat Whig-partiets nationella ekonomiska system att överge Whig-partiet för att också försvara slaveriets utbredning. Och Whig-partiet går sakta men säkert mot att bli ett parti som har sin starka bas istället i nordstaterna och som kontrolleras av nordstaterna då. Presidentvalen 1844 och 1848 är tydliga tecken på den här utvecklingen. Då. När demokraterna ska nominera en presidentkandidat inför presidentvalet 1844 så har ju Van Buren en stöd av en majoritet av partiet för att göra comeback. Men han motsätter sig slaveriets expansion, och det innebär att en liten minoritet i partiet från södern lyckas tack vare att partiet har en trefjärdedelsregel för att nominera en presidentkandidat, så lyckas man hindra honom från att nomineras då. Så istället nomineras demokraten James Polk som stödjer slaveriets expansion, och han besegrar ju då Whig-partiets Henry Clay i valet 1844. Och resten är som man säger historia då. Republiken Texas annekteras 1845, som leder till krig med Mexiko rätt på. Och i freden 1848 så har USA erövrat halva Mexiko och en stor del av dagens sydvästra USA inklusive Kalifornien då. Organiseringen av dessa områden förvärrar ytterligare frågan om slaveriets spridning till territorierna då. Hade Van Buren nominerats 1844 så kanske historien hade tagit en annan vändning, men det får vi ju inte veta då. Men bara 4 år senare, 1848, så tydliggörs den här utvecklingen ännu mer då. Då bryter sig Martin Van Buren ut ur demokraterna och skapar tillsammans med andra demokrater i norr ett enfrågeparti som vill stoppa slaveriets expansion västerut då. Och man kallar sig då för Free Soil-partiet. Och det här Free Soil-partiet lockar ju över många från Liberty Party som förenar sig med Free Soil-partiet. De inser att många väljare i norr är slavkritiska, men att ett renodlat abolitionistiskt parti uppfattas som lite för radikalt. Då. Så istället för att förespråka slaveriets avskaffande så förespråkar man det lite mildare budskapet att institutionen inte ska spridas västerut. Då. Och det här Free Soil-partiet lockar också en del Whig-anhängare, men eftersom det är en avknoppning från demokraterna med deras tidigare ärkefiende Jacksons högra hand Van Buren vid rodret, så blir det liksom inte någon jättebred allians i norr. Inte ens när man nominerar Charles Francis Adams som vicepresident då, så hjälper det då. Charles Francis Adams är ju son och barnbarn till två tidigare presidenter i form av John och John Quincy Adams. Det här blir ju den första som man brukar kalla för rockstar ticket. Man kallar ju för de som nomineras för ett parti som president och vicepresident kallas ju för ticket. Och är man så kända som Van Buren och den här Charles Francis Adams så blir man en riktig rockstar ticket. Free Soil-partiet lyckas bli det dittills mest framgångsrika tredje partiet, och 1948 så vinner faktiskt partiet 10% av rösterna, mestadels från slaverikritiska demokrater i norr. Så att det är ju en ganska betydande insats av ett tredje parti, och den här splittringen bland demokraterna öppnar ju då upp för Whig-partiet att vinna presidentvalet 1848. Och i Whig-partiet har man ju också upplevt splittring, så enda vägen framåt för att ena partiets norra och södra falang var ju då att nominera militärhjälten Zachary Taylor då. Så att Taylor vinner valet 1848 då, som den andra Whig-segern. 1850 kommer den så kallade stora kompromissen, där många hoppas att slaveriet kan få en slutlig lösning då. Det oroväckande är ju att kompromissens förslag röstas igenom då strikt utifrån regionala linjer, nord mot syd, inte partipolitiska. Alltså just kompromissen 1850 är ju väldigt oroväckande i form av att de nationella partierna inte längre verkar betyda så mycket, utan man har större lojalitet i kongressen mot sin sektion då, nord eller syd. Den här kompromissen 1850 hjälper dock till att rasera det Free Soil-partiet, och många demokrater i norr återvänder till moderpartiet, och partiets program att stoppa slaveriets utbredning i territorierna västut, och själva namnet som slogan kommer att tas upp sen senare då av det nybildade republikanska partiet, och likaså Free Soil-partiets idé om en Homestead Act som drivs igenom av republikanerna senare. Så att det här Free Soil-partiet är precis som många andra tredje partier ett parti som har tydliga arv och sätter väldigt mycket spår efter sig då, så att säga. Kompromissen 1850 löser emellertid inte slitningarna mellan nord och syd, och förrymda slavar blir ju en helt potatis. Men det som verkligen inleder det andra partisystemets fall, det är ju den här organiseringen av territorierna Kansas och Nebraska. Och den lag som antas 1854, Kansas-Nebraska Act, ses ju i nordstaterna som en eftergift i södern och som ett stort svek angående slaveriet utifrån vad som var bestämt då i kompromissen 1850. Och för Whig-partiet så blir Kansas-Nebraska början av slutet då. Det ideologiska avståndet mellan partiets slaverimotståndare i norr och slavförespråkare i södern hade ju alltid varit större inom Whig-partiet än demokraterna, men 1852 blir ett katastrofår för Whig-partiet. Båda grundarna Henry Clay och Daniel Webster dör det året. Partiet försöker en tredje gång vinna presidentvalet med en gammal militärhjälte, och nu i form av Winfield Scott då, som också var hjälte från Mexikokriget. Men han förlorar då valet väldigt stort. Och när den här Kansas-Nebraska-bomben briserar två år senare så faller helt enkelt Whig-partiets norra falang samman helt då. Och Whig-partiet är ju idag på partiernas kyrkogård sedan många år kan man säga, men partiet bidrog ju med väldigt många arv då. Utöver fyra presidenter i Vita huset så la man ju också grunden för två frågor som senare skulle visa sig viktigare. Det ena var ju federala infrastruktursatsningar och den andra var offentliga skolor. Båda sakerna var inte en självklarhet, och flera av prejudikaten på området var ju då framdrivna av Whig-partiet och skulle ju då överleva efter att partiet går i graven då, så att säga. Med Whig-partiets sammanbrott i nordstaterna så ritas ju kartan om där när det gäller partipolitiken. Och vilket parti som ska träda in i det ställe är under åren 1854-56, två år efter Kansas-Nebraska, väldigt oklart. För slaveriet är nämligen inte den enda heta potatisen i landet vid den här tiden. Immigration är en annan het fråga då. Tittar man på immigration i USA som från liksom tiden där vi runt George Washington 1790 till 1830 så var ju inte immigrationen till USA särskilt stor. Men efter 1830 och fram till mitten av 1850-talet så sker ju en väldigt stor immigration till USA. 1830 så utgjorde immigranter ungefär 1,6% av befolkningen, och 1850 hade den siffran stigit till 10%. Och många av de migranter som anlände de här åren var ju katoliker då, icke-brittiska, som inte pratade engelska, exempelvis då tyskar och fransmän och också mycket irländare. Och de flesta immigranter bosatte sig i de stora städerna i norr då, så immigrationen var ju inte egentligen en fråga som berörde södern. Så södern kunde ena sig i sitt slaveriförespråkande, men de flesta amerikaner i nordstaterna var ju engelsktalande protestanter av brittisk härkomst, och Många av dem oroar sig över den här immigrationen och menar att de här nyankomna inte var riktiga republikaner, det vill säga att de förespråkade att de inte språkade demokratiska institutioner eller ett representativt icke-monarkiskt styre då. Och deras antikatolska retorik är ju oftast väldigt brutal om man ser till det moderna USA idag. Men många på den här tiden var ju övertygade om att om katoliker fick makten i USA så skulle man bli en slags lydstad till påven i Rom då. Eller ja, i Vatikanen om man ska nå. På den här tiden så satte man helt enkelt likhetstecken med katolsk tro och antirepublikansk övertygelse. Och det gör då att man ser katolska immigranter som en väldigt stor samhällsfara då. Och mot bakgrund av den här oron så uppstår ju då ett främlingsfientligt så kallat nativistisk rörelse som till en början är ett slags hemligt antikatolskt sällskap som på ja, vissa sätt nästan liknar sina ordrar som frimurare i sitt hemlighetsmakeri då, så att säga. Kulmen av den här rörelsen är när man då startar ett parti på 1850-talet. Formellt kallas partiet för The American Party. Alltså så det härligt nationalistiska amerikanska partiet. Ibland till och med Native American Party. Och då syftar man ju då ironiskt nog inte alls på The Native Americans i form av ursprungsbefolkningen. Utan framförallt då de vita protestantiska familjerna som funnits i USA innan revolutionen. Därav då liksom begreppet Native då. Eftersom partiet startar som ett hemligt sällskap där man inte ska ge sig till känna utåt så att säga. Och då är saken att man, om någon frågar om det här rörelsen så säger man I know nothing, alltså jag vet ingenting. Och det gör att det här partiet får det väldigt udda smeknamnet Know Nothing-partiet då. Och i historieböcker så är det oftast den här beteckningen, Know Nothing-partiet, är nästan vanligare då förekommande än beteckningen det amerikanska partiet då. Och det här partiet vill ju då begränsa immigrationen numerärt och förlänga processen och bli medborgare till hela 21 år och kräva att enbart vita protestanter fick vara lärare, göra engelska till offentligt språk eller officiellt språk i USA. USA har inte haft något officiellt språk. Kräva bibelläsning i skolan, begränsa antalet offentliga poster för alla som inte var infödda protestanter med brittisk eller skotsk härkomst eller ställa andra krav på immigranter att anpassa sig till det amerikanska samhället. Och det här amerikanska partiet chockar ju många när man vinner en majoritet i Massachusetts lagstiftande församling 1854 och åren 1854-55 tävlar det amerikanska partiet med det nystartade samtida republikanska partiet om att fånga då före detta anhängare och väljare från Whig-partiet. Och det är en ganska jämn kamp och det amerikanska partiet länge har övertaget. Partiet vinner väldigt mycket borgmästarposter, man vinner guvernörsposten i Kalifornien, man lyckas till och med vinna 52 platser i kongressen då, alltså den federala i Washington. Och en av partiets politiker Nathaniel Banks blir vald till representanthusets talman till och med. Sen ska man väl tillägga att han switchar över till republikanerna lite lömskt, så han vänder kappan så att säga. Men just när han väljs så säger han ju en know-nothing-anhängare. Inför presidentvalet 1856 så ställer det amerikanska partiet upp med väldigt starka kandidater. Man nominerar den forna Whig-presidenten Millard Fillmore. Han är ju inte sant Millard Fillmore, han är ju väldigt okänd som president, men han var faktiskt en väldigt ledande sån anti-masonic, alltså anti-frimurarpartist i New York. För att sen då bli Whig-partist och amerikansk president under Whig-baneret. Men för att nu då 1856 ställa upp som presidentkandidat för det amerikanska partiet då. Och det gör han tillsammans med Andrew Jackson Donaldson som är då ett syskonbarn till den forna presidenten Andrew Jackson. Så här har vi också lite grann av en rockstar-ticket då. Och de får faktiskt 20% av rösterna då, som är det bästa resultatet för ett tredje parti fram tills att man blir slagna av Theodore Roosevelt 1912, vilket vi kommer att komma till sen då så att säga. Så det amerikanska partiet ser länge ut att vara det som egentligen ersätter Whig-partiet. Men den här envisa frågan om slaveriet visar sig ha lite större kraft och påverkan än immigration i slutändan. Och när den norra falangen av det amerikanska partiet vägrar att uttala sitt stöd för slaveriet så splittras det amerikanska partiet i två falanger då. Där de anhängarna i norr, eller i nord börjar kalla sig för det nordamerikanska partiet. Och ett kort tag innan man sen då faktiskt absorberas av det republikanska partiet. Så att det amerikanska partiet går i graven då offer, precis som Whig-partiet, för just den här splittringen i slaverifrågan mellan nord och syd då. Thank you. Men samtidigt med det amerikanska partiet så bildas ju då i Whig-partiets kölvatten ett antal politiska koalitioner som har sin främsta fråga att motsätta sig slaveriets spridning i territorierna. Till en början så har de ju namn som påminner om den här Kansas-Nebraska-lagen och man uppstår grupper som kallas till exempel för Anti-Nebraska Party och liknande då. Men efter något år så antar man namnet Republikaner då. Och Republikaner blir ju en koalition av slaverimotståndare. Den största gruppen i partiet kommer ju från det före detta Whig-partiet. Men man absorberar ju även gamla Liberty Party-medlemmar, forna sådana här Know-Nothing-anhängare. Också många demokrater som motsätter sig slaveriets spridningar, alltså de här tidigare så kallade Free Soilers, ansluter sig också till Republikanerna. Och Republikanernas viktigaste fråga var ju att hindra slaveriets spridning västerut då, och uppta Kansas som en fri delstat i unionen. Och på så sätt så tar man upp fanan egentligen exakt där det här Free Soil-partiet tappat den då. I övrigt så bygger Republikanerna vidare på mycket av Whig-partiets ekonomiska ideologi. Man ställer sig bakom sådana här infrastruktursatsningar och en transkontinental järnväg och så vidare och så vidare. Så när Whig-partiet går i graven och man har utkämpat den här kampen med det amerikanska partiet, så är det till slut då det republikanska partiet som reser sig ur askan från Whig-partiet. Och är demokraterna då världens äldsta parti, så är då helt enkelt republikanerna världens tredje äldsta parti. Här brukar man ju då räkna det brittiska konservativa partiet som faktiskt finns idag, än idag va, med vad heter han, Boris Johnson, som grundades ungefär på 1830-talet strax efter demokraterna, brukar räknas som det nästa äldsta partiet i världen då. Och partiets första år så konkurrerar man ju hårt med det amerikanska partiet om att bli demokraternas utmanare. 1956 så ställer man upp i sitt första presidentval och nominerar John Fremont. Och partiets slogan fångar ju ideologin och kandidaten lite fyndigt då, med de här orden. Free soil, free labor, free men och Fremont. Och även om demokraten James Buchanan vinner och att Fremont får färre röster än det amerikanska partiets kandidat Fillmore, så ger ändå valet ett visst hopp här då, för att republikanerna vann ändå i 11 delstater längst upp i norr, så att man inser att kan man börja vinna i lite ytterligare städer eller delstater i nordstaterna längre söderut, så skulle man kunna få en majoritet av elektorsrösterna då. Och när övergången mellan det andra och tredje partisystemet blir oerhört tydligt i presidentvalet 1860 och även valet innan dem. 1860 är ju då när republikanerna vinner för första gången då. Det är ju bra. Det andra valet man ställer upp så vinner man då. Och då lyckas man ju få Abraham Lincoln vald då. Partipolitiskt är ju landet ett lapptäcke då här i slutet av 1850-talet. Det märktes ju redan på presidentvalet 1856. Demokraterna håller fortfarande ihop sitt parti, medan amerikanska partiet och republikanerna utmanar då, framförallt i nordstaterna. 4 år senare, 1860, är kartan omritad och ännu mer splittrande då. Det amerikanska partiet har gått i graven. Demokraterna splittras inför det här valet då, eftersom man inte kunde enas innan valet då. Så man ställer upp med Stephen Douglas i norr och John Breckinridge i söder. Och i södern skapas dessutom ett nytt parti som kallas Constitutional Union Party, som blir väldigt kortvarat. Och det är ju egentligen resten av Whig-partiet och det amerikanska partiet i södern då, som har varit starka liksom i den övre södern, alltså delstater som Virginia, Tennessee, Kentucky och så vidare. Och politikerna i södern som står i opposition till demokraterna är ju de som blir det här Constitutional Union Party, och de nominerar John Bell. Och dessutom finns det det nya republikanska partiet som nominerar Abraham Lincoln då. Så man kan egentligen säga att valet 1860 så är det egentligen fyra kandidater mot varandra. Främst då Lincoln och Douglas möter varandra i norr, medan Breckinridge och Bell möter varandra i söder, vilket möjliggör för Lincoln att vinna elektorsmajoriteten utan en majoritet av rösterna bakom sig och enbart med stöd i nordstaten då. Lincoln är inte ens med på röstsedeln i 10 av sydstaterna, och i Virginia vinner han mindre än 1% då. Så här ser man ju också till exempel på att tredje partier faktiskt kan slå ut eller kan slå igenom och slå ut då redan etablerade partier. Många tar ju tvåpartisystem som helt givet, men även om det är svårt för tredje partier finns det rätt förutsättningar, så kan man rita om kartan då. Sen var ju valet av Lincoln såklart problematiskt för landet, eftersom 7 delstater väljer att lämna unionen innan han tillträder och skapar en alternativ nation då i form av Amerikas konfedererade stater då. Och den här konflikten eskalerar ytterligare när 4 delstater till gör revolt då, så att säga. Men det ska vi inte gå in på den här podden. Det finns ju en hel serie om inbördeskriget då. Däremot vill jag ju nämna att valet 1864 kort därefter blir ju väldigt speciellt. Dels eftersom det hålls mitt under ett brinnande inbördeskrig, men också ur ett partipolitiskt perspektiv då. För under kriget så sker det ju en splittring av det republikanska partiet. De mer radikala republikanerna som ville avskaffa slaveriet och ge forna slavar rättigheter blir ju lite besvikna och bryter sig tillfälligt loss. Kallar sig för Radical Democratic Party och nominerar ju återigen då John Fremont till presidentkandidat inför valet 1864 då. Och det lite försvagade moderata republikanska partiet och bildar ju då en union med de så kallade krigsdemokraterna, alltså demokrater från det demokratiska partiet som ställer sig bakom krigsinsatsen då, vilket ju då är till skillnad från de andra demokraterna som kallas för fredsdemokraterna som stod i opposition till republikanerna. Och tillsammans så tar då de här moderata republikanerna och krigsdemokraterna, de tar namnet National Union Party och nominerar om Lincoln då till presidentkandidat. Och för att visa enighet då så nominerar man krigsdemokraten Andrew Johnson till vicepresidentkandidat. Och det här får ju två lite underliga följder då. För det första så finns ju formellt inte ett renodlat republikansk kandidat i valet 1864 då. Under Lincolns korta andra mandatperiod är han ju formellt en National Union man, inte en republikan då. Men den här splittningen lyckas republikanerna återställa efter 1864, annars vet man ju inte om det republikanska partiet hade varit kvar eller om det har blivit någon slags one-hit wonder-parti där då. Den andra fördelen blir ju också att när Andrew Johnson tar över som president efter mordet på Lincoln så är han ju tekniskt sett varit en demokrat i grunden. Så beslutet att nominera honom påverkar ju verkligen tiden efter kriget, efter mordet på Lincoln, när ett enat republikanskt parti trots så att säga segern 1864 ändå måste jobba med en motståndare i Vita huset under den här så kallade rekonstruktionen. Men det var ju det andra partisystemet då. Första gången som masspartier slår igenom på allvar i form av Whigs och demokrater och som uppstår då i kölvattnet av 1824 då och som sen då pulveriseras fullständigt av de här kaotiska åren på 1850-talet fram till valet av Lincoln då. Men från och med nu då så är det ju då de två gamla klassiska partierna, demokraterna och republikanerna som är de som kommer att överleva olika utmaningar. Och ur askan från inbördeskriget så uppstår ju då det så kallade tredje partisystemet, inbördeskrigssystemet där demokrater och republikaner tävlar. Men mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni göra det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.